Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså, det finns ett uttryck inom fotografbranschen som heter spray and pray. Och det betyder att man klickar loss liksom och hoppas på att det blir lite bra bilder och sen skickar man iväg alla. Medan jag tycker att en riktigt bra fotograf är ju väldigt intentional med vad man fotar.
Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startar den här podden för att kunna komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop, allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och ni är ju så vana att höra mig sitta här ensam och prata om bröllopsplanering. Men idag så är jag inte ensam längre, utan jag har med mig den fantastiska fotografen Lina Johansson, eller som vi känner henne, Wedding Spy Lina. Och Lina har varit bröllopsfotograf ett bra tag och började med att hon av en slump trillade in i bröllopsbranschen för att hon lottade ut en bröllopsfotografering till en av hennes tidigare parfotograferingar. Och sen dess så har Lina fotat otroligt många bröllop både i Sverige och utomlands. Hon är publicerad i många magasin som Bröllopsguiden och Bröllopsmagasinet. Och dessutom så är hon en av mina favoritfotografer. Så jag vet att hon kommer ha så mycket bra att dela med sig av. Och om ni vill kika lite närmare på Lina, då gör ni det via hennes Instagram till exempel. Och där heter hon Wedding Spy Lina. Så nu tänkte jag efter den här introduktionen att vi ska sätta igång och jag är så nyfiken.
Och vad skulle du säga från det bröllopet du gjorde med den här tävlingen och de bröllopen som du fotar idag? Vad skulle du säga är den största skillnaden i sättet som du fotar bröllop på?
Oj, ja, men det går ju inte att jämföra. Man får ju vana för varenda bröllop och man lär sig vad som är viktigt att ha koll på. Man tar en helt annan typ av bilder också såklart. Och man kan ge inputs liksom på ett helt annat sätt. Jag kan hjälpa mina brudpar med hur får de bäst bilder. Hur kan de lägga upp sin dag för att skapa de bästa bilderna och få bäst förutsättningar. Liksom då bara i början så flöt man ju med på ett helt annat sätt. Så.
Och hur vet du, när du tar det här första mötet med ett brudpar, vad är det viktigaste för dig då? Ni ska ju på ett sätt klicka för att ni ska kunna ha det här samspelet med varandra. Vad är det viktigaste för dig när du bokar ett brudpar? Liksom, finns det vissa red flags som de kan göra eller som de kan säga som du får att så här, dra öronen till dig eller känna så här, nej men det här är kanske inte helt rätt för mig?
Mm, det gör det faktiskt. Och det skulle vara till exempel om ett brudpar hör av sig och vill boka mig för att de ska gifta sig. Säg att de ska gifta sig i närheten där jag bor till exempel. Och de såg att hon fanns nära. Men vi vill boka dig, men vi gillar mörka bilder. Eller lite så här skojiga, spexiga bilder till exempel. Och vet man då, har man kollat på mina bilder så är de inte mörka och de är inte spexiga. Liksom. De är väldigt ljusa och romantiska. då vill ni inte boka mig för att ni tycker att mitt jobb är bra, utan ni vill ju boka mig för att det är smidigt till exempel. Och det jag känner är viktigt att ett brudpar ska verkligen, de ska älska mina bilder och det de ser, för att det är det de kommer få. Och det är samma, en annan sån som går lite hand i hand, men som också är en liten varningsflagga, är om jag skulle få ett brudpar som skickar en shotlist till exempel på flera sidor. En shotlist då är ju en lista med bilder som de vill ha. Det handlar ju om att det dödar ju min kreativitet. Jag kommer ju missa jättemånga viktiga bilder om jag står och tittar på en lista på liksom allt de har skrivit upp att de vill ha. Och självklart ska man ju säga om det finns specifika bilder som är väldigt viktiga. Säg att man vill ha en med sin farmor och farfar. Självklart, det ska ni berätta. Men jag kommer inte jobba med en lista på 50 bilder som är så här: en bild när vi håller handen, en bild när vi pussas. För att det kommer, boken och mig ska lita på att jag kan det jag gör liksom.
Mm. För jag kan tänka mig också, det har ju blivit vanligare att ha både fotograf och videograf med på sina bröllop. Mm. Men många upplever jag i alla fall, man kanske har fotograf som det man måste ha. Och videograf som någonting som man gärna har. Det är liksom kanske inte riktigt lika högt upp på prioriteringslistan. Hur skulle du säga att det är att jobba med en videograf som då inte är lika erfaren? Finns det vissa fallgropar där?
Det som jag skulle säga allra viktigast är att se till att fotografen och videografen verkligen kommunicerar med varandra. För man kommer ju få jobba väldigt tajt. Man kommer få se till att man inte är i vägen för varandra. Man kommer få se till att man liksom samspelar. Så det allra viktigaste tror jag att man känner att både fotografen och videografen är väldigt kommunikativa. Jag tycker att man ska se till att man bokar ett möte ihop med sin fotograf och videograf. Så man kan gå igenom allting som är viktigt. Liksom. Och kanske även ställa sig frågan om man hamnar i ett läge där man faktiskt måste prioritera. Säg att man gifter sig i en pytteliten kyrka till exempel. Båda personerna kanske inte kan stå liksom, där de får den bästa vinkeln. Eller man kanske faktiskt måste prioritera vad är viktigast. Vill vi prioritera foton på det här liksom ögonblicket? Vill vi prioritera film? Och ofta kan man göra både och hela tiden. Men det kan ju faktiskt komma tillfällen när man måste känna att man måste välja vad som faktiskt är viktigast.
Finns det någonting som du tycker att brudpar borde vara bättre på att fråga om? Eller någonting som du kanske i ett första möte brukar få påminna lite om? Att ja, men det här kan vara bra att tänka på också. Eller liksom, någonting som brudpar som du tycker att de ofta glömmer bort?
Ja. Det jag tycker att alla brudpar egentligen ska kolla är att man ska få be om att få se hela gallerier. För det typ alla fotografer visar upp är ju highlights. Men man vill också se till att man kan få en bra täckning på hela dagen. Till exempel, ja, men hur ser det ut i en mörk lokal när det är festbilder, när det är mingelbilder, när det är middag? Liksom. Kan fotografen hantera en blixt till exempel? Man kanske inte visar massa, som jag som fotar är väldigt mycket naturligt ljus, så mycket jag bara kan, för att jag älskar det. Då visar jag inte upp så många festbilder, kanske mörka bilder, för det blir en annan typ av bild. Men brudparen ska ju veta att det blir ändå, alltså de ska ju se till att de får bra bilder från hela dagen. Kollar man till exempel på ett helt galleri och skulle se att oj shit, alla bilder från middagen är jättegryniga och kanske svartvita allihopa. Det kanske är ett tecken på att fotografen kan inte fota med blixt till exempel. Och det är ju viktigt i lägen där det inte finns något naturligt ljus. Liksom vi bor i Sverige, det blir mörkt på kvällarna. Så kolla, be om hela gallerier. Det skulle jag säga är ganska ovanligt, i alla fall från mina kunder.
Jätteintressant det som du säger med svartvita bilder, att det liksom kan vara lite av ett varningstecken om man bara ser svartvita bilder. Finns det några andra sådana saker som du tycker att man ska hålla utkik efter när man ser genom de här fulla gallerierna? För jag kan tänka mig att många, de som faktiskt frågar efter det, kanske bara gör det för att man ska göra det, man fått höra att man ska göra det, och sen så scrollar man igenom och säger liksom att ja, men det ser bra ut, för man vet inte riktigt vad det är man ska kolla efter. Så har du några fler tips på saker som man ska hålla lite utkik efter? Liksom det här avslöjar om det är en bra fotograf eller inte.
Mm. Jag har ju en sak då som jag tycker, som inte alla håller med om, men om det är alldeles för mycket bilder. Alltså, många kanske tycker att ja, men det är nice att vi får flera tusen bilder. Men för mig är det ju lite ett tecken på att alltså det finns ett uttryck inom fotografbranschen som heter spray and pray. Och det betyder att man klickar loss liksom och hoppas på att det blir lite bra bilder och sen skickar man iväg alla. Medans jag tycker att en riktigt bra fotograf är ju väldigt alltså intentional med vad man fotar. Ja, men har man fått rätt bilder för att man är duktig eller har man fått av tur, fattar du?
Mm.
Sen tycker alla olika. Vissa uppskattar att få tusentals bilder liksom, men min känsla där är att man är man väldigt noggrann med vad man gör så levererar man rätt bilder och inte massa bilder liksom.
Och jag kan lägga till en sak där på en sak som jag tycker är jätteviktigt när jag får fulla gallerier. Och det här kanske snarare blir ett tips till fotografer istället för till brudpar. Men det är alltså hur man sorterar i sina gallerier. För att om man nu skickar sådär liksom tusentals många bilder och så ligger allt bara i en lång, lång radda. Och att man inte då vet, om man då till exempel ville kolla hur ser de här blixtbilderna ut under middagen till exempel, så kan man inte enkelt bara klicka sig till middagen, utan allting ligger liksom bara huller om buller eller bara en lång radda. Det tycker jag också tyder lite på att man inte kanske är superorganiserad eller att man liksom inte har en super erfarenhet. Det kan avslöja det, inte alltid. Men det brukar vara en liten sån där sak som jag... Man får ett extra plus i kanten om man har gjort det, tycker jag. Men på tal om det nu då. Om vi säger att brudparet har bokat dig, du kommer dit på dagen. Finns det vissa förväntningar då som du tycker att man kan ställa på en bröllopsfotograf? Och finns det tvärtom vissa saker som du tycker att man inte kan förvänta sig?
Det som jag tycker är jätteviktigt är att man kommunicera med sin fotograf eller sin tilltänkta fotograf. Att man frågar, man är tydlig med så här, vad kan vi förvänta oss? Vad kommer du göra? Vad kommer du erbjuda? Jag till exempel, jag vill ta ansvar för att jag kommer skapa de allra bästa bilderna jag kan. Och då handlar det om att jag skickar förberedelser till mina brudpar. Eller liksom guider med tips på vad de kan tänka för att få de allra bästa bilderna. Och det liksom kan vara tips om vad de ska göra sig i ordning, vad de ska tänka på liksom. Och sådär. Och sen under dagen så ser jag mig lite som en regissör, om man kan säga så. Utan att jag, som jag sa, skapar de allra bästa bilderna. Jag tittar på vad det är för ljus jag fotar i. Jag tittar vilka bakgrunder jag fotar i. Jag ser till att ingenting ser konstigt ut. Medan vissa kanske dyker upp och känner att så här ser det ut. Detta är vad jag fotar. Och så här, det är också en grej man, på tal om att, vad man ska fråga sin fotograf. Hur jobbar du liksom, om man inte har förstått det genom information på hemsida och sådär. Vissa kanske är som de beskriver en fluga på väggen. De syns inte, hörs inte, de bara fotar vad som händer. Medan vissa, som jag själv då tycker att jag ser till att skapa de bilderna jag vill ha. Jag poserar till exempel mina brudpar alltid. Och det kan, just den sägningen kan, tror jag, många känna att överposerat, liksom stelt. Men för mig handlar det om att faktiskt skapa avslappnade bilder. För ställer man ett brudpar framför en kamera som inte är någon modeller, så vet de inte vad de ska göra. Och de säger, åh, men gud, hur ska jag hålla händerna och hur ska vi bete oss liksom? Och då blir man stel. För att man vet inte. Om jag poserar mina brudpar och säger att håll handen här, gå dit, titta där liksom, då blir de avslappnade och känner sig trygga. Tycker jag. Så det är också en sak man ska fundera på, att hur vill vi ha det?
För det är en alltså en jättevanlig sägning, tänker jag. Just det här som du säger, att vi vill inte ha stageade bilder.
Mm.
Men vi är jätteobekväma framför kameran. Hur liksom bollar man den sägningen?
Jo, men det är återigen bara förklara, tror jag. För man har en bild av vad poserade bilder betyder. Att man ska stå i en jättekonstig skev pose liksom. Men det är inte det handlar om. Utan för mig handlar det verkligen om att få mina brudpar att känna sig trygga, att jag vet vad jag gör och de ska inte känna sig utelämnade och ingen press på att de ska prestera liksom, utan det är jag som ska se till att de känner sig avslappnade och får den typen av bilder som de vill ha liksom.
Och också en jättestor anledning, tänker jag, till att man verkligen ska kolla på ett fullt galleri, så att man ser exakt sådana saker. Att är det här en person som liksom bara fångar så som det ser ut, eller är det en person som verkar liksom städa upp i bakgrunden, och så att man får den, så man får den infon innan också. Man inte står där efterhand och känner så här, aha, vi valde nog fel typ av fotograf.
Mm. Precis. Och den grejen, det handlar ju inte, för det hör man ju mycket, man pratar om så här, dokumentär fotografering. Och även fast jag poserar mina och tar väldigt stort ansvar för att bilderna blir som jag vill ha dem, så handlar det ju inte om att jag inte tar ögonblicksbilder. Det är ju en jätteviktig del att ta ögonblicksbilder liksom. Men det handlar också om förberedelser, som jag sa. Jag ser till att jag vet vilka brudparets nära och kära är. Jag ser till att jag har koll på när de kanske blir emotionella. För sådana saker går ju så himla fort. Och det är fortfarande saker som händer i stunden. Men det handlar ju om att vara så förberedd man kan på alla de där små ögonblicken. För att kunna fånga det liksom och inte missa sånt.
Jag har en sak som jag tycker är jätteintressant som vi var inne lite grann på. Och jag har ju såklart aldrig varit på ett bröllop utan en bröllopsfotograf. Men du har ju å andra sidan såklart varit på massa bröllop som inte haft en bröllopsplanerare eller koordinator. Där brudparet då kanske själva har gjort sina körscheman. Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget man gör som brudpar när man skriver sitt körschema själv?
Mm. Att de tror att saker går fortare än vad det gör. Alltså saker tar alltid längre tid. Alltid, jämt. Alltså, jag tror jag har varit på ett, helt ärligt talat, ett bröllop. Som där inte har varit en koordinator då, där tidsschemat har hållit. För det blir alltid sent, jämt. Alltså det spelar ingen roll hur mycket man liksom förbereder och berättar att tänk på detta, lägg in extra tid emellan. Alltså om man tänker att man ska vara klar med smink klockan 12, då kan man inte börja fota klockan 12, för du ska kanske springa och kissa, du ska ta dig ut, du ska ta dig till platsen, och när liksom du väl har börjat hamna efter schemat så blir det ju bara värre och värre liksom ju mer tiden, alltså längst med dagen eller så. Så att det är det allra, allra största skulle jag säga, att man tänker inte på alla små saker som tar tid. Och på tal om det, att middagen förresten blir väldigt, väldigt långdragen ofta. För att man kanske tänker att man, det tror jag du har pratat om tidigare också, men man tänker att man vill ha många tal och sådär. Och det är ju jättefint som brudpar kan jag tänka mig, men det blir lätt väldigt, alltså långtråkigt för gästerna om man sitter under en middag under flera, flera timmar. Och det är liksom, det händer inte så mycket annat kanske. Och det kan då vara väldigt tråkigt om man känner att man vill ha ett festbröllop till exempel. Och sen när middagen är klar så är alla så trötta att de liksom orkar inte. Det skulle jag säga är ganska vanligt. Att man har visionen om att man vill ha en bra fest. Men man har ingen plan om hur man ska få upp en bra feststämning till exempel. Och tiden bara springer på liksom och folk hinner bli uttråkade.
Mm. Dricka mycket vin och sitta i dålig luft. Men skulle du säga att om man blir klar med sminkbiten i tid, har man vunnit mycket då? Är det liksom där den största förseningen brukar komma?
Ja, det skulle jag verkligen säga. Att det där, det drar jätteofta ut på tiden där. Och det är såklart drar med sig hela dagen. För det är ju den första viktiga tiden att hålla när man ska vara färdig liksom. Så att absolut mycket vunnet om man lyckas hålla det.
Och många nu för tiden väljer ju att göra en first look före vigseln.
Mm.
Och berätta, vad är det för någonting?
Mm. Nej, men en first look är ju precis vad det heter då, en första titt liksom. Det handlar ju om att man fixar i ordning sig på varsitt håll och sen så fotar man när man ser varandra första gången. Man stagear upp det lite som att, ja men ofta gör man ju då traditionellt att man ställer ut brudgummen på en specifik plats och sen så får bruden komma gåendes bakifrån och så får de se varandra första gången och ha en litet moment av en känslosam stund kanske. Man får släppa lite på spänningen, ta en stund och bara andas ut och titta på varandra. Så egentligen man tar bort, som det traditionellt har varit att man ser varandra första gången i kyrkan, så har man flyttat det momentet till att göra det innan helt enkelt. Det brukar vara väldigt, väldigt, en väldigt fin stund och som du sa så vill många ofta ha det.
Och det brukar jag tycka är en bra idé för just körschemat. Men om man inte vill ha så, utan om man vill ha en traditionell dag där man första gången ser varandra i kyrkan och man tar de här porträttbilderna efter vigseln istället, innan middagen. Hur tycker du att man ska fördela den tiden för att få till de här bilderna så bra som möjligt?
Fördelen med att göra en first look då, som du säger, att man kan köra, antingen kör man alla porträttbilder i samband med det, eller så kör man några porträttbilder i samband med det och några porträttbilder efter, vilket jag tycker väldigt mycket om, för att då får du mer variation i bilderna. Du kanske tar dig till en annan plats beroende på liksom hur logistiken ser ut med vart du har vigsel och vart du har festen och sådär. Men Och vad som är, spelar roll är ju också att tiden på dagen, vi vill ju optimalt fota i mjukt ljus, eller inte alla fotografer, jag vill det. Och på typiska svenska bröllop så blir ju porträttfotografering mitt på dagen när solen står högt upp på himlen liksom. Så att, men det beror helt på när, vilken tid man planerar sin vigsel så där. Men annars är det inga konstigheter för mig att fota efter eller sådär, utan det största dilemmat som jag tycker många har är att hur man underhåller gästerna under tiden, för man vill ändå fota på 30 kanske en och en halv timme totalt, beroende på liksom hur dagen ser ut, hur många platser man ska fota på och sådär. Så att inget konstigt att fota på 30 efter, snarare kanske lite bättre i ljussynpunkt beroende på liksom vilken tid som jag sa innan, men det största man ska fundera på är hur man underhåller sina gäster, tycker jag. Så att det inte blir för långdraget där heller, att man liksom känner att de står och väntar.
Men när man sitter med sitt eget körschema så spelar det egentligen ingen roll för fotots skull när man lägger porträttfotograferingen?
Jo, det gör det ju. Men det beror ju så mycket på vilken tid man gifter sig. Alltså, där prata med er fotograf. Jag hjälper jättegärna till exempel mina brudpar med att skriva körschema om de inte har en planner. För att jag tycker det är viktigt, för de vet ju inte vad som blir bäst för liksom att få de bästa fotorna, men det är svårt att ge ett generellt tips att denna tiden ska ni fota, denna tiden ska ni göra det, för det beror på var ni gifter er, vilken årstid ni gifter er på, så att fråga er fotograf om inputs om ni vill, om det är det ni funderar på liksom när det är bäst att fota, så kommer de kunna ge ett bra svar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
För många fotografer är ju säkert den mest erfarna personen på plats, tänker jag. Men hur mycket tycker du att man kan förvänta sig att ens fotograf också ska vara en bröllopskoordinator?
Alltså jätteolika. Återigen skulle jag säga, prata med er fotograf och se vad ni kan förvänta er av den. Liksom, återigen, jag vill ta jättemycket ansvar för att jag skapar de bästa bilderna jag kan och för att, så att jag informerar mitt brudpar om hur de får de bästa bilderna. Medan vissa säkert bara dyker upp, som jag sa, och fotar vad som händer. Liksom. Så var jättetydlig, har ni specifika förväntningar? Var tydlig med att fråga er fotograf, kan du göra detta? Kan du göra detta? Vad gör du inte? Liksom?
Kan man som fotograf ibland gå in nästan för mycket? Att man är så mån om att få till de här bilderna att det nästan blir ett problem för brudparet, för att man nästan prioriterar det högre än andra saker som händer på dagen?
Det kan säkert hända. Alltså man ska ju inte som fotograf gå in och styra och ställa. Man får ju informera om, detta tycker jag blir bäst. Jag tycker vi ska göra så här. Sen måste man ju självklart respektera om det inte är så de vill ha det. Men också prata om det innan. Det är ingenting som ska vara ett frågetecken på själva dagen. Då ska man veta hur liksom man vill att dagen ska flyta på och vad som ska hända. Det ska du veta redan innan. Det ska inte bli en konstig grej på bröllopsdagen. Liksom. Det är deras dag och det är deras intressen som är viktigast, men det finns ju mycket saker som de inte tänker på som man vill informera dem om, att vill ni ha det så här så kräver det detta och detta.
Mm. Och lita på er bröllopsfotograf skulle jag vilja lägga till där också, för att jag har varit med om några gånger att till exempel brudparet kanske innan har uttryckt en önskan om att säga, men vi vill inte att det ska vara för stageade bilder till exempel. Och precis som du beskrev innan så kanske man ändå som fotograf måste ge vissa direktiv även ifall det kommer bli avslappnade bilder av det. Men det som jag då har märkt är att det kanske har funnits med en brudtärna eller en mamma eller någon annan person som vet om det här från brudparets sida, att vi vill inte ha stageade bilder. Och som då försöker gå in ganska mycket mellan fotografen och brudparet och liksom, ja men, ska komma och, liksom och säga till lite om hur brudparet vill ha det. Och det kommer från mig nu då. Men det tycker jag måste vara försiktig med, just för att fotografen vet, och det är en plan med varför man säger vissa saker. Och det är inte för att man, det kommer inte bli de här superstageade bilderna, men man kanske måste få något typ av direktiv.
Precis, och det är väl också en viktig, superviktig grej till ett brudpar då, att om ni känner att ni har bokat rätt fotograf, ni litar på den personen, som informerar då era, liksom, de som är runt omkring er, att nu har vi gjort allt för att förbereda, det kommer bli jättebra, nu flyter vi med liksom. Och så att de också vet det, så att de inte känner att de gänget runt omkring liksom behöver styra och ställa, precis som du säger. För det kan ju bli ett stressmoment. Liksom.
Som man sa tidigare, så har ju alla en budget som man vill och måste förhålla sig till. Så om man säger att man nu har hittat en bröllopsfotograf som man älskar den stil, man älskar hur bilderna är, man har kollat hela galleriet, man har träffats, allt känns superbra. Men man kanske måste se hur många timmar som man ska välja från den här fotografen. För de flesta har ju något typ av olika paket kanske.
Mm.
Om man nu bara har till exempel 6 timmar eller 8 timmar som man kan välja, hur tycker du då att man ska prioritera de timmarna? Finns det vissa moment som kanske uppskattas mycket, som du vet om, som brukar uppskattas av brudparen i efterhand?
Mm. Men det självklara är ju då vigsel och porträtt som man tänker på. Men sen skulle jag nog lägga mycket vid förberedelser, för det är också då man fotar detaljer och sådär, som kanske lite inbjudningar, lite klänning och lite miljöbilder liksom, som binder ihop hela galleriet väldigt fint, och man får en väldigt fin känsla av hur de faktiskt var. Också då, om man inte kan ha fotografen kvar tills festen, så skulle jag inte lägga massa timmar på middagen, för det är jättekul att få början av middagen med lite fina tal och lite sådär, men sen händer det inte så mycket. Alltså, det blir lite samma sak under hela middagen, om man säger. Och särskilt som vi pratade om det är ett typiskt svenskt bröllop med ganska lång sittning, så skulle jag inte prioritera massa timmar på middagen om du ändå inte ska ha kvar fotografen till festen. Liksom. Så då skulle jag lägga från förberedelser till början av middagen kanske.
Finns det vissa saker klassiska saker som kan hända under en bröllopsdag som du stör dig på som fotograf?
Förutom då att tidsschemat hamnar efter, så skulle jag säga att om det är ett toastpar som inte kanske är jättelämpade för det uppdraget, för de sätter en sån himla viktig känsla över festen liksom, om de inte ha ordning och reda och koll och liksom styr upp saker bra, så blir folk jätteförvirrade och vet inte vad de ska göra. Och om ingen berättar för dem liksom vad som kommer hända, så blir det jättekonstig stämning och folk vet inte vad de ska ta vägen eller liksom vad de ska förvänta sig. Det har jag verkligen tänkt på, att det är så himla viktigt vem man väljer som toastmaster och toastmadam. Det är ett superviktigt uppdrag.
Finns det några andra saker som är do's and don'ts från en bröllopsfotografs perspektiv?
Ja, men en sak som man ska fundera på är särskilt under vigseln, om man vill låta gäster fota med mobil eller om man vill att fotografen ska ha allt ansvar för bilderna. Och det har också blivit en ganska stor grej på senaste, att man kör lite så här unplugged vigslar, och det betyder ju att gästerna har kvar sina mobiler i fickorna, för det är faktiskt, jag tycker det är jättetråkigt att se bilder på brudparet under vigseln och alla gästerna står med en mobil framför ansiktet liksom. Dels är de inte med i stunden, de är inte alltså närvarande, men också så är det ganska fult på en bild att ha 100 mobiler framme liksom. Jag skulle verkligen rekommendera att man ber gästerna lägga ner sina telefoner under vigseln.
Jag också. Jag tycker att det är jättestor skillnad på de bröllop som jag brukar alltid förespråka det, och de bröllop där man har valt att ta bort mobilerna, har nästan alla i efterhand sagt att det var den finaste vigseln jag varit på, det var så mycket känsla, det var så fantastiskt. Och det tror jag mest har att göra med att folk faktiskt fokuserade på vad som sades och vad som hände. Och det tycker jag man kan se på allt, på liksom konserter och allting. Eller varför man kanske tycker bio är så bra, för att man inte sitter med mobilen under tiden jämfört med att sitta och kolla på film hemma i soffan, när man sitter med, i alla fall jag, med mobilen hela tiden.
Precis, men det är nog en sak man inte tänker på kanske som brudpar, att, men vi då som är på många, många bröllop varje år ser ju att det är samma sak hela tiden då, att är mobiler överallt. Och det kanske är någon som sträcker sig ut i altargången för att få en bra bild, men de tänker inte på att du hamnar precis mellan fotografen och brudparet. Och det är så himla tråkig grej liksom.
Ska vi se då om vi har fått några frågor?
Ja, kul.
Jag har ju ställt lite frågor. Jag tänker vi kan ta några stycken om jag har fått några roliga.
Mm.
Och vi kan börja då med, hur ska jag övertala min kille att vi ska ha en golden hour-fotografering?
Vilken rolig fråga. Och då gissar jag att din kille värdesätter mer att sitta på middagen och ha trevligt med sina vänner än att gå ut på en till fotografering. Men ta fram, samla ihop ett gäng bilder och kanske till och med, har du bokat en fotograf redan, så be den visa lite skillnad på de här bilderna är fotade vid den här tiden på dagen och de här på den här tiden på dagen, så de verkligen får se svart på vitt vad som är skillnaden. För det kan jag uppleva att många liksom säger, att vi ska fota vid den här tiden, vi gillar de här bilderna från dig, och alla de bilderna de visar kanske är fotade senare på dagen. Och ja, ni kommer fortfarande få bra bilder, men det är inte samma ljus. Alltså, ljuset är ju det som spelar mest roll egentligen av allting i hur bilderna blir. Men också, alltså, beroende på hur det ser ut där man har sin middag, så ofta handlar det om att smita ut 20 minuter. Alltså max 15 kanske. Och då kanske man passar på att tajma in det i en paus eller någonting. Så att jag skulle inte säga att det är en stor uppoffring att... Det handlar inte om en timmes porträtt igen liksom, utan det är en liten stund man går ut och fotar några snabba bilder i en annan typ av ljus. Så att visa skillnad i vad som är bilder tagna på dagen och vad som är bilder tagna senare på kvällen när det är lite mjukare ljus. Och lycka till!
Jättebra! Men en sak som jag kommer att fundera på nu när du nämnde det här med olika tid på dagen med bilder och så. Det här fulla galleriet som man ska be om. Är det viktigt att försöka få ett bröllop som är så likt det man själv planerar då som möjligt? Om man ska gifta sig i norra Sverige men får se ett helt galleri från Italien, hur stor skillnad kan det vara? Så hur mycket påverkar omgivningen vad det blir för bilder, med till exempel ljuset och sådana saker?
Ja, men jättemycket såklart. Som mina bilder till exempel, som jag sa, är väldigt ljusa, och det beror ju väldigt lite på min redigering, och det beror väldigt mycket på vilken typ av miljö jag fotar i, vilken bakgrund jag använder. Ja, har ni en jättemörk kyrka, en jättemörk lokal med svarta väggar till exempel, det kommer inte bli ljusa bilder. Alltså, sånt måste man också tänka på, att vi kan ju inte trolla liksom. Vi skapar alltid de bästa bilderna ut efter förutsättningarna, men omgivningarna spelar jättestor roll. Och ja, det är svårt att jämföra ett Italienbröllop med ett svenskt bröllop som du säger, för det är också olika ljus, olika mjukt ljus liksom. Ja, så att det ska man tänka på, men det kan också vara svårt att förstå skillnaden kanske, så att återigen fråga er fotograf, vi har de förutsättningarna, vad kommer det betyda, kan vi förvänta oss den här typen av bilder, eller vad kommer vara skillnaden för oss som har de här förutsättningarna.
Och kan det även vara skillnad på året, ifall man kollar på bilder som är från ett junibröllop och man ska själv gifta sig i slutet på september?
Såklart, det är helt andra färger liksom. Och ljuset också, det är kortare dagar, det blir mörkare snabbare, det blir mer kanske blixtbilder då, som vi pratade om, på kvällen liksom, mer mörka timmar. Så där kan det ju verkligen vara bra som du säger, vi vill se, har du fotat ett septemberbröllop, ett vinterbröllop, för att se lite. Ja, men ha rimliga förväntningar liksom.
Jag hoppar till en helt annan fråga.
Mm.
Men under middagen,
ja.
Hur ska man placera honnörsbordet tycker du för att man ska få så bra bilder som möjligt på brudparet under bröllopsmiddagen?
Bra fråga. Jag gillar när det är luftigt bakom brudparet, att man inte sätter dem precis emot en vägg, för att det blir lite mer djup i bilderna, för det blir ändå mycket bilder på brudparet. Jag gillar inte heller när man har ett fönster rakt bakom brudparet, för att det blir väldigt svårt ljus att jobba med om solen skiner in liksom i början av middagen precis på dem. Men sen ska man också tänka lite på att fotografen kan röra sig på olika, alltså mellan borden kanske på ett sätt, så att man inte bara har, det har man varit med om vissa gånger liksom, att man har en plats att stå på och där kan man typ inte röra sig ifrån för att borden står lite dumt kanske. Och då blir bilderna också väldigt enformiga för att det blir bara en vinkel. Om man inte har en scen där folk står och håller tal så hoppar de ju kanske upp lite från sina platser och då kanske man inte kan fånga alla som står och håller tal. Så att se till att det är alltså i den mån det går, alla lokaler ser olika ut, men att det är ganska rymligt för fotografen att röra sig lite friare. Men också gärna honnörsbordet utifrån väggen en bit, eller liksom inte rakt mot en vägg skulle jag säga.
Och finns det något liknande knep att tänka på under själva vigseln? Hur man ska sätta upp vigseln till exempel. Ska man, vissa som kör att man har ett extra stopp på vägen tillbaka och kör en extra puss, eller finns det vissa andra saker som du tycker är bra knep för att få extra fina bilder under vigseln?
Ja, men precis. Det brukar jag alltid rekommendera. Eller jag brukar säga till mina brudpar att om de känner för det så stannar de typ i mitten av altargången och pussas en gång, för det blir en väldigt fin bild när de är på väg ut. Men om vi ska dra lite mer vigseltips, så då när jag ber brudparet gå ut, eller när de går ut från vigseln om man säger, och de kanske stannar för en puss, så se till att brudföljet stannar framme tills att den här pussen är klar och brudparet har gått hela vägen ner, för annars kommer de vara precis bakom, vilket jag tycker kan bli lite grötigt. Så det är en bra grej också att man ber sin präst eller vigselförrättare att under första kyssen ta ett steg åt sidan, för annars så kommer man ha den prästens då huvud precis emellan era huvuden, vilket ser jättekonstigt ut. Och även då man har en vigselförrättare, man kan skiftas utomhus, så tycker jag inte det är fel att be den personen ha neutrala färger på sig, för att det är också en sån sak som sticker ut jättemycket om ni står där i eran vita klänning och svarta kostym liksom, kanske så står vigselförrättaren där med en illröd klänning med prickar på. Det kommer ta all fokus liksom. Och det tänker inte den personen på, för den tycker att det är en fin klänning, men jag tycker det är ganska rimligt att be dem ha på sig något neutralt.
En sak som jag då tänkte att vi kunde avsluta med, och det är: vilka är de vanligaste missförstånden kring bröllopsfoto? Om du får liksom chansen här nu att döda några myter, vilka vill du döda då?
Och med den allra största och mest självklara tycker jag är att oj, det är så dyrt för att det heter bröllop. Alltså det är ju ett generellt missförstånd skulle jag säga i hela branschen, att allting blir dyrt bara man sätter ordet bröllop framför. Nej, det handlar inte om att vi har ett paket som är en vanlig fotografering och en som är en bröllopsfotografering och den är dubbelt så dyr. Det handlar om att vi lägger ner så himla mycket mer tid på ett bröllop. Det är så mycket mer förberedelser, det är som jag sa, många möten, man kanske sitter i möten med videograf, man sitter i möten med brudparet, man rekar platser mycket mer noggrant. Man sitter och kollar kanske Google Street View för att kolla vad man ska parkera mellan de olika platserna. Man planerar allt in i minsta detalj. Men också att man har dubbel utrustning som jag sa. Man har mycket, alltså man kan inte stå där med en uppsättning och sen går den sönder och sen whoops. Och att jag då, de flesta bröllopen hamnar ju på lördagar. Jag är nästan alltid borta minst fredag till söndag. Det är tid borta från våran familj på en helg liksom, som på något sätt ska kompenseras för. Men också det allra viktigaste tycker jag är att man betalar faktiskt för vår erfarenhet. Som sagt, vi missar inte viktiga ögonblick. Vi vet vad som kommer hända, vi vet vad vi behöver göra. Och man kan inte ta om saker på bröllopsdag. Alltså det är saker som händer en gång och det måste sitta. Och en erfaren fotograf vet det och fixar det. Så att det finns en anledning till att ja, det blir mer pengar, men det är inte en taxa man lägger på för att det heter bröllop liksom.
en sak som jag har tänkt på, det är att jag är med i många olika Facebookgrupper som handlar om just bröllop. Mm. Och en av de vanligaste sakerna då är att folk frågar efter just fotograf.
Mm.
Och någonting som jag har reagerat på där, som jag bara tänkte fråga hur du ser på, och det är att jag vet inte om det här är att man är dålig på att kanske uttrycka sig i skrift, men det är att man i första hand efterfrågar en bröllopsfotograf som inte är allt för dyr.
Mm.
Och på ett sätt så kan jag förstå vart det kommer ifrån, för att såklart har liksom alla en budget som man måste förhålla sig till. Men jag tänker ändå att det är så många andra frågor som man missar att ställa då. För att en sak som jag tänker att många kanske inte tänker på är att bröllopsfotografen är ju den personen som faktiskt kommer vara en av dem ni kommer spendera mest tid med på bröllopet. Alltså som kommer vara med i alla moment. Men jag upplever ändå inte att så många frågar efter just någon, liksom att man inte lägger jättemycket vikt vid att man ska klicka.
Jag tror det är jätteolika. Alla värderar olika saker. Vissa vill bara ha det så billigt som möjligt och struntar kanske i att... Eller man, det är också dålig alltså kunskap, tror jag. För man förstår kanske inte hur många delar de fattar eller varför det är viktigt att man har en erfaren fotograf till exempel. Man tänker att ja, men, varför ska vi boka en erfaren bröllopsfotograf som kostar 3-4 gånger så mycket än våra lokala fotograf som tar fina bilder liksom. Men det är väl lite den här klassiska grejen som alla fotografer har fått höra väldigt många gånger, att oj vilken fin kamera du har, den måste ta bra bild, eller liksom så här, de får se en bild, oj vilken bra kamera. Ja, alltså det är klart, ja, jag har inga dåliga kameror, absolut inte, men jag är inte där och bara trycker på en knapp. Jag, som jag sa innan, jag är väldigt noggrann med hur jag skapar mina bilder. Det finns mycket, mycket baktanke med. Jag fotar inte på måfå, utan jag har valt bakgrund. Jag har valt ljusriktning. Liksom. Jag har valt, gjort massa val i mitt huvud för att skapa den här bilden. Jag har inte bara klickat på knappen. Liksom. Så det är en sån grej man alltid får höra, som man tänker att ja, absolut, det är en bra kamera.
Any last words som du vill att man ska få med sig, om du tänker att det är en sak från det här samtalet som du vill att man verkligen ska plocka med sig och tänka på när man väljer sin bröllopsfotograf, vad är det då?
Boka en fotograf som ni älskar. Alltså ni ska älska den personens bilder. Ni ska inte boka någon för bekvämliga skäl eller för att det är smidigt och sen tro att ni ska få något annat eller ställa massa andra krav, för att ni ska... Alltså det ni ser är vad ni får. Se till att ni hittar någon som ni verkligen känner er helt trygga med. För att ni ska få alla bilder som ni drömmer om, men också för att ni ska kunna slappna av på er bröllopsdag och inte känna att ni behöver styra. Alltså då ska ni verkligen kunna njuta. Och det handlar ju om alla leverantörer ni har valt. Liksom, ni ska veta att detta kommer bli skitbra. Som du sa innan också, boka hellre då ett mindre antal timmar om ni inte kan ha den fotografen så länge som ni skulle önska. Liksom.
Tack så jättemycket Lina för att du har varit med i det här avsnittet. Det har verkligen varit en ära att ha med dig och jag tror att vi har lärt oss massor. Så stort, stort tack.
Tack själv, så himla kul att du ville ha med mig.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.